Har hon fått en förkylning?
Hela vägen till Kissisaga ska hon gå med.
Okej, nu kör vi. Låter du så Hilla när jag snackar snackar så småländska?
Nej. Det var
förlåt, förlåt.
Nej, det är du inte. Du får Växjö. Växjö, ja, just det. Ja.
Nej, där är, det finns ju högskola och grejer. Där är man lärd och då pratar man inte alls så.
Jo, det.
Nu går vi in.
Känsligt.
Kör vi. Tyst.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Podden, känner du till, så har vi en exklusiv inledning som inte hörs i radion när vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelisterna. Och efter det så fortsätter programmet som vanligt med era inskickade dilemma som du skickar in på dilemma@mixmegapol.se. Idag har vi en imponerad uppsättning genar i studion. Vi har Thomas Ravelli, Annika Lantz och Johan Pettersson. Tillsammans så ska de försöka lösa dina bekymmer, dina dilemman. Så du skriver in på dilemma@mixmegapol.se. Tre vise hän, säger vi idag, eftersom vi har Annika Lantz från P1 här.
Ja, och även Johan och Thomas.
Ja, från P1.
Nej, inte från P1, nej. Jag hade menat att hän var så politiskt korrekt, ja, så att du använder det som någon typ av symbol för min kanal. Vi tackar, vi och alla mina lyssnare tackar.
Annika Lantz, vi börjar med dig helt enkelt. Du har ju programmet Lantzkampen i P1. Mm. Men sen så har du också jobbat med mig i parlament.
Ja, det har jag.
Du började, förbanne mig, ja, med parlamentet 1999.
Innan programmet själv hade startat.
Helt sjukt. Ja. Helt sjukt alltså. Det var en fantastisk tid, kommer jag ihåg.
Ja, det var underbart. Mm.
Du jobbade både för P3 och P4, men aldrig kommersiellt, va?
Nej.
Nej,
men de bad dig och mig sända ett morgonprogram. Kommer du ihåg det? Eller frågade de aldrig dig?
De ringde dig och sa, det är Anders och så ringde de aldrig mig.
Livet, så de
herregud.
Ja, nej. Jag var så, jag är så kär i public service. Kan inte lämna.
Nej, och där passar du väldigt bra. Du passar väldigt bra här också. Thomas Ravelli är hjärtligt välkommen också.
Tack.
Du har klädmärket just nu, ravelli.se. Ja. Enbart för idrottsföreningar och skolklasser som säljer dem. Va?
Ja. De som får köpa och sälja för att tjäna pengar till sina kupper eller skolresor och liknande, som de pengar behövs ju till skolorna och till idrottsföreningar.
Verkligen.
Och om man har dilemmat att man är kallad om stjärten, då kan du hjälpa.
Ja, bland annat. Mm. Och sen finns det ju, det är ju bronsspår i mina kallingar också.
Nej, är det?
Jag fattar du inte? Brons.
Brons. Annika, vad har hänt med dig? Jag har alltid tänkt att du är snabb.
Jag har bott i Göteborg för länge nu.
Det här var för skrämmande.
Ja, han tog den långsamt. Det gick långsamt där också. Då är det svårt.
Och sen var du segrare i Mästarnas mästare 2014 också. Grattis.
Ja, det är inte klokt.
Så tre år efteråt. Johan Pettersson är här också.
Hejsan, hejsan.
Sitter och lyssnar artigt på de andra två. Dig känner vi ju igen från Så mycket roligare. Mm. Som har premiär, hade premiär förra söndagen och andra avsnittet ikväll klockan
21.30. Det här är en bra början på söndagen, så blir det en trevlig avslutning 21.30.
Ja, vilken är roligast att parodiera?
Ja, just nu så gillar jag Lars Lerin. Mm. Att han har en...
Ja, det tycker det är roligt att träffa folk som mår dåligt.
Jag vet inte, det är
lite grann min favorit också faktiskt.
Det är en sympatisk människa.
Så tycker jag om hans pojkvän sitter bredvid, jag tycker om Neymar hela tiden.
Ja, Brasil. Ja.
Du har ju många tittarserier bakom dig, så mycket bättre, va? Nej, Idol, Veckans brott och Panavex är det inte alls.
Ja.
Ja. De parodierar du helt enkelt.
Ja, exakt. Så mycket bättre blir det ikväll, kan jag säga. Vi gör vi parodier på.
Har ni, det du tänker på. Gör ni parlamentet? Parodierar ni parlamentet?
Nej, men det är ju svårt att göra roligare, så att säga. Varsågod för dem.
Du vågar inte göra på mig, är det
nej, nej.
Nej, du vet vad som händer.
Ja, då får jag inte komma hit antagligen.
Förmodligen inte. Du har ett dilemma idag. Berätta.
Ja, hur ska jag göra? Jag har varit på en arbetsintervju som har gått skitbra. Folk skrattar och det här känns som jag har jobbet i en liten ask. Bra stämning, bra handslag med chefen efteråt. Jag skuttar därifrån, hoppar in i hissen och trycker på ner och bara släpper ut allting. Och råkar känna, fan, jag fiser så att det luktar shit.
Oj.
Det luktar bajs. Mm. Och precis innan dörrarna stängs så kommer den här chefen som förmodligen kommer anställa mig. Vad gör jag?
Du säger jag fes.
Nej, men då får
jag med humor.
Jo, det är väl inget konstigt.
Ja, men jag kanske kan göra det och göra en grej av det. Då måste jag jobba in. Men ska jag liksom låtsas som ingenting? Ska jag skoja bort det? Ska jag skylla på yttre omständigheter? Ska jag bara liksom släppa det, så att säga?
Det har du redan gjort.
Ursäkta. Eller ska jag skoja bort det? Eller ska jag liksom ja, här luktar det. För att jag absolut inte ska bli beskylld för att ha gjort det. För att jag inte kan kontrollera mina tarmar, ska jag då verkligen ha jobbet?
Ta avstånd och redovisa alla detaljer är mitt tips. Vad säger Annika Lantz?
Ja, jag tycker att du bara ska säga som det är. Det var jag. Jag har varit lite nervös för den här intervjun. Nu kom det. Så kom du.
Den var skön att få ur sig.
Vad söker du för jobb då?
Nej, det vet jag inte. Förmodligen har jag pitchat på någon kanal ett nytt program.
Ja, eller clown eller något. Eller?
Dr. Prutt.
Ja, det var Dr. Mugg. Ja. Det var ju så vi fick jobbet. Ja.
Det hade varit perfekt.
Ja, hellre ut än inne skulle jag ha sagt.
Kalling.
Den där vill man inte behålla. Oj, jag har ju massa skönt.
Ja, precis.
Var det här lite lämna?
Nej, men jag menar...
Vad skulle du gjort, Annika, då?
Vad då, vad jag skulle
göra? Ja, vad skulle du gjort i den situationen?
Nej, men jag skulle säga som det var. Mm. Jag har genomgått en cancerbehandling, jag sönderstrålade tarmar.
Sympatikortet.
Ja. Ja, absolut. Och ibland händer det här. Det kommer att hända värre saker skulle jag vara tvungen att säga. Så ta mig eller inte.
Du får högre lön då dessutom.
Bättre än så här blir det inte. Det här är jag.
This is what you get.
Thomas Ravelli?
Nej, det var ju han som var innan.
Jaha, du skiljer på...
Okay. Ja, herregud, det luktar ju så.
Man går all in så, vad är det för jävel som han liksom kontrollera?
Det är ju samma sak som du ska gå på toan. Ja. En offentlig toalett.
Ja, men jag vet inte, hur gör ni det? Alltså, man ska stå där tillsammans.
Det står tre gubbar bakom dig på toaletten. Du ska gå och göra en riktig. Och sen går du ut och du vet att du har varit världens sämsta. Ja, du vet. Vad gör du? För det första gör du ju så... Du spolar ju så fort det kommer en klutt.
Jag spolar alltid när jag varit på toa.
Ja, ja, men det pre-flush.
Först kommer det, så spolar du.
Mercy flush kallas det för.
Och sen, du vet att det står folk bakom. Uh-huh. Och sen kommer det en klutt, spolar fort som tusan.
Står bakom dig när du bajsar.
Så det inte luktar illa på toa.
Det
är ju jättepinsamt.
Ja.
Men om skadan redan är själv, du kommer ut och du har med dig ett moln från Tjernobyl.
Ja, då får du säga, jag käkar något väldigt konstigt i förmiddag. Ärtsoppa eller någonting. Och sådär. Ja. Så idag är jag lite dåligt, kan man ju säga. Då, men i vanliga fall, det är ju, man spolar ju så fort och man vet att det är folk bakom. Det finns ju inget värre än att gå in på en toa där det luktar.
Men du kan inte spola på i hissen.
Ja, men då skyller du på någon annan.
Du säger det. Ja,
men hörni, du gör inte det, Thomas, för då framstår du både som en idiot och ett äckel.
Varför det?
Ja, men för att
det var ju någon annan innan.
Men hålla tyst då, att bara vara tyst.
Nej, liksom, jag var tysk.
Och stå där och lida fast alla vet vem den skyldiga är.
Jag tror att man känner vem det är i rummet också.
Det
är
något så
undermedvetet. Man känner att det där är en Ravelli grej.
Så. Ja, mina fisar luktar aldrig något, så att jag har inga problem med det.
Vi skulle tagit mitt dilemma.
Ravellis kallingar, de eliminerar ju prutt.
Skyll på andra, tycker Thomas Ravelli. Säger rakt upp och ner som det är. Gör en kul grej av det, tycker Annika Lantz. Johan Pettersson.
Ja, jag får ju massa material såklart. Jag drar ju ett gäng skämt.
Ja, precis.
Ja.
Tack så jättemycket. Tack nu själv. Fortsätter programmet som vanligt. Hejsan, Dilemma-panelen. Inte Rani. Jag har varit typ med en tjej i över 4 år. Jag är 24 och hon är 21. Under vårt förhållande sa jag aldrig att jag älskar henne. Jag är ingen person som säger hur jag känner utan visar det genom mina handlingar istället. Nu har vi tagit en paus. Jag älskar henne och vill skaffa familj med henne i framtiden. Problemet är att hon har träffat en annan. Jag tog kontakt med henne och berättade hur jag kände att jag älskar henne. Hon bröt då ihop och sa att hon har väntat så länge på att jag ska säga det här, men att hon behöver tid för att reda ut detta. Hon fortsätter att träffa den nya killen och jag mår skit. Jag är rädd att jag måste agera nu, annars kommer jag att förlora henne för alltid. Vad ska jag göra? Ge henne tid att agera, eller? Vad säger Johan Pettersson?
Nej, alltså...
Vilket brev.
Ja, det här kan jag säga är inte min starka sida.
Nej, varför det?
Utan då, nej, men alltså, det där är ju skitsvårt.
Mm.
Jag har försökt att lista ut hur tjejer tänker.
Mm. Vad har du kommit fram till?
Nej... Det blir
det
liksom, det känns som jag kör, det är lite, man spelar på roulette och så satsar på rött och då blir det svart. Jag får inte, jag, fan Rani, du är inte ensam vill jag bara säga då, okay, med att klura ut det.
Och fast så, han har inte sagt att han har älskat henne efter 4 år, det är lite konstigt alltså. Men han har ju visat
honom. Ja, varför har han inte gjort det? Då är det något som har gnagt honom, och sen när hon stack så blir hon jätteintressant helt plötsligt. Mm. Och jag menar, hon är 21, vill hon binda sig verkligen nu? Och det är mycket känslor och... Men det, nej, det där är jättesvårt. Det är svårt att klura ut. Men svårt han lär sig något, kanske han inte är ensam. Det är väl ändå jag kan som någon slags tröst då.
Annika Lantz.
Mycket till tröst, Johan.
Nej, det var det inte.
Det var ett väldigt fint brev. Det var som att få en romantisk, inte komedi, men bara på några rader. Jag började nästan rysa.
Komedi Mikael Haneke.
Ja. Och skälla mig, det så får du inte säga.
Men det kan ju...
Det blir inte roligt.
Nej, verkligen inte.
Nej.
Vad säger Annika?
Ursäkta. Ah. Jag tror att mår han så dåligt så han skriver hit. Mår man så jävla dåligt som han skriver hit, Anders. Då tror jag att det är en bra idé att agera ganska handfast, men bildligt talat.
Och hur ska han göra då?
Att han ska säga till henne hur han känner och säga att han behöver ett svar för att han mår så dåligt och annars måste han börja försöka avsluta det här och gå vidare.
Livet?
Nej. den här inre blomman som inte får vatten från det håll den önskar.
Nej. Jag skriver.
Okej.
Okay.
Konfrontera henne helt enkelt. Och säg rakt upp och ner, så här känner jag. Och
precis. Fast allra först hämta något från Johan. Är det så att han började känna att han älskar henne när hon lämnade honom? För då är ju risken att när de blir ihop igen så kanske han ganska snart känner igen att han inte riktigt kommer sig för.
Det skriver han ju inte, men det var först när hon lämnade honom som han kunde säga det, verkar så.
Ja, och det, ja, men jag tror ändå att det kan vara ett mönster som kommer tillbaka om hon kommer tillbaka. Men man vet inte, jag skulle absolut konfrontera henne igen och säga hur det ligger till. Och, att han må för, och om hon känner så ska hon lämna den här andra snubben.
Thomas Ravelli med enorm livserfarenhet.
Ja, har du. Nej, men det finns ju människor som har svårt att säga att jag älskar dig.
Mm. Det finns, det är inte helt ovanligt.
Nej, det finns tjej och kille. Sen finns det här uttrycket jag älskar dig. Det säger man ju till vem som helst.
Jag väntar på mig.
Förstår du vad jag menar? Det blir urvattnat. Mm. Man ger man puss på kinden och gud, jag älskar dig.
Och hjärta med smiley hjärta.
Så att det där är ju ganska urvattnat. Det säger, jag tror att den här killen har svårt att visa känslor på det viset. Om man nu verkligen älskar den här tjejen. Mm. Skicka 21 röda rosor till henne. Mm. Skriv att jag älskar dig. Och sen träffar du henne och så pratar du med henne. Och så vill hon verkligen fortsätta det här förhållandet med den andra killen eller med honom. Så får han gå vidare efter det. Han måste få ett besked ut av henne. Mm. Och börja med lite röda rosor till henne. Och så får vi se hur hon reagerar.
För hon verkar, hon bröt ju ihop när han sa det här.
Ja, hon har ju väntat på det jättelänge.
Men du menar liksom uppvakten är verkligen. Men det är så luddigt. Mm. Och 21 röda rosor, blir man inte förvirrad?
Varför? Men hon är 21 år.
Hon är 21 år.
Annika.
Gud vad du uppmärksam.
Det fanns en tanke där bakom.
Du trodde att det betydde
något. Röda rosor ska det vara. För gula rosor
betyder svek.
Det är svek.
Ja, det läser Thomas och jag i Veckorevyn 71.
Och vita rosor betyder... Då är det orörd. Eller?
Ja, just det. Det är de jag får.
Om 21 dagar dör du? Eller? Nej. Vita rosor är begravningen?
Nej, det är Liljo. Då är man...
Fast det är inte Liljo längre.
Nej, det är inte Liljo heller.
Långsespråket är dilemma.
Okay. Men alltså, jag tycker det är ändå vackert att han har visat med handling att han älskar den. För det finns ju någon som säger jag älskar dig, så känner man inte det med handlingarna.
Nej.
Det är väl en annan sak.
Fast vad är det för handling? Vad är det för handling?
Jag kanske känner det fysisk närhet, omtänksamhet, lojalitet.
Men ord är ganska viktiga efter ett tag. Ja. Jag tycker att det också är handling. Tungans handling. Oj då, fortsätt bara. Fortsätt.
Ja. Du ska köra rakt in och fråga helt enkelt. Och satsa allt på ett kort. Kan vi väl säga.
Yes.
Vi är överens om. Rani. Gör det! Hejsan, Dilemma-panelen till Gustav. Min flickvän vill tatuera in mitt namn på sin kropp. Trots att jag har sagt ifrån. Vi har varit ihop i 8 månader och hon har flera förhållanden bakom sig. Men det är mitt första seriösa förhållande. Jag är 23 och hon är 20. Hon är väldigt passionerad och går fort fram. Vi blev ihop efter bara en vecka. För ett tag sedan så sa hon att hon vill tatuera in mitt namn på hennes kropp. Jag trodde att hon skämtade och skrattade högt, men det visade att hon var seriös. Hon sa att även om vi inte vet att vi kommer att vara ihop för alltid, så kommer hon alltid värdesätta den tid vi har tillsammans. Jag sa att jag var starkt emot detta, men nu när jag kom hem från en resa upptäckte jag att hon hade gjort tatueringen. Det hela känns absurt. Är det här en varningsklocka? Borde jag till och med göra slut eftersom hon tatuerade mitt namn på sig själv mot min vilja?
Vad svårt det här var!
Thomas Ravelli, vad säger du?
Ja, alltså... Det här med tatueringar tycker jag är ju så gammal, så jag tycker det, jag tänker ju på luffare och jag tänker på...
Men kolla alla, jag tänker på fotbollsspelare.
Ja, men det var ju Beckham som började med det där, tror jag.
En jävla luffare.
Ja, men det är en luffare ju. Eller
hur? Ja, det är luffare som tatuerar sig.
Ja, hamnarbetare och
sjöfarare. Antingen en fotbollsspelare eller deltagare på Paradise Hotel.
Ja, nej, men det här, alltså, njut så länge det håller. Hallå. Mm. Alltså, om, den här tjejen verkar ju vara väldigt spontan och en rolig tjej att ha att göra med. Men, jag menar, älskar han och tycker han om den här flickan så fortsätter vara ihop. Jag menar, har du fått din namn på hennes kropp? Det är ju fantastiskt.
Ja, men tänk om det är jättestort då?
Ja, men det, ja.
Tänker du bli svanken?
Ja, det vet man inte. Men det är ju skoj. Det är ju roligt för honom att hon gör det.
Det är inget att bry sig om. Det är helt enkelt en hyllning till honom.
Ja, jag menar.
Men nu måste jag sticka Annika. In här, Thomas. Det är ju ändå så att han bad henne att låta bli. Men det är ju hennes kropp.
Ja.
Jag ville bara lägga in det. Ja. Jag ville jobba lite med de två tankarna.
Men Annika, du måste fortsätta där någonstans.
Ja, men jag tänker att det är precis... Men...
Det är inte lite respektlöst som han verkligen bad henne låta bli.
Jag upplever att det är det. Sen som det var så viktigt för henne att hon kanske tänker ha en liksom, mer som en minneslista eventuellt, att man skriver alla som man är tillsammans med, så är det såklart en mer som kanske en installation över livet. Men jag kan förstå att han känner, nej men okej, det här är inte för att jag är så konfliktig, Thomas. Du har nog rätt att om man kommer över det här att hon gjorde det mot hans vilja, så kanske man bara kan låta det köra om det ändå är allt annat funkar. Om det inte händer något mer, att hon ska tatuera in hans mammas namn på sin andra skinka etc.
Nej, hon verkar ta det här väldigt lättvindligt att tatuera en grej. Alltså, om 10 år så kanske hon sätts med en whiteboard på ett produktionsbolag. Man har ingen aning. Liksom.
Kan det ligga någonting här, Gustav, jag vet inte om du lyssnar nu, men kan det vara så att du är rädd för närhet? Hon är ju på och då blir du av för att hon vill så mycket med dig och då tycker du oj vad fort hon går fram. Men som föregående talare har sagt här, det är ju en hyllning. Jag har sett två tips. Kolla så att hon stavar rätt, V eller F, och kolla ifall det står fler namn som Annika var inne på också. Är du en i mängden? Man kan ju se om det är lasrat bort. För jag menar, det går ju att lasra bort skitlätt vad jag förstår.
Men blir det
väldigt ärligt?
Jag vet inte. Kan man
tatuera över sen? Är det som ett tippex att det blir lite kladdigt när man skriver över sen?
Som jag har förstått, den lilla kontakt jag har med tatueringsbranschen, så har man ju alltid en lasermaskin bredvid tatueringsmaskinen. Det är ju dubbla affärer.
Liksom. Okay.
Ja, så att och de får in väldigt många. Det här var 3 år sedan jag spelade in i en tatueringsstudio, så att jag har ingen egen erfarenhet. Men det går att lasra bort. Så att koppla av och fundera på varför du blir så himla rädd. Det här verkar vara en tjej som det är gott gry i. Är hon psykopat?
Gott gry och lite
Ja, alltså om det står fler namn eller om det är mer att hon flyttade in till dig efter första dejten och har ingen annanstans att bo, då kanske det är lite varningsklockor. Men vi har inte mer att gå på än det här just.
Nej, så du tycker att en hyllning man ska gå helt enkelt att börja så mycket utan.
Nej, och fundera själv, är han rädd för närhet? Är det? Är det här tjejen som han ska bara testa och komma lite närmare?
Men kan det också vara en konstnärlig att han är emot tatueringar, att han inte gillar kroppsgraffiti, att hade hon målat en tavla eller gjort en skulptur så hade det varit lättare för honom att ta in, men att det här är ett uttryck som man inte kan.
Och hon är en fri själ och liksom.
Ja.
Ja. Ja, jag vet inte. Håller du med de här två, Annika Lantz? Att en hyllning och så
vidare? Ja, nej, men det är något som tar emot där. Men jag kan inte riktigt formulera vad det är.
Det är väl tiden att det går för fort kanske? Att hon,
ja, en hyllning. Var... Men om det var så att hon ville hylla honom, skulle hon väl ändå, även om hon kanske skulle göra den här tatueringen så småningom, så skulle hon väl lyssna på honom och så att säga hylla honom genom att respektera honom. Men...
Om jag får ett rakt svar.
Otroligt intressant, för att det är liksom hans namn, men hennes hud.
Han kommer inte bli vara, alltså de gör slut och de flyttar isär,
så har inte han. Är de 21 och 24? Eller var de?
23 och 20 till och med.
23 och 20, ja. Men ungdomliga. Herregud. Ungdomligt oförstånd.
Låt det stå, Gustav.
Bara kör.
Fundera på varför du är så orolig och tänk på att det där kan hon lasra bort om det tar slut eller om det inte. Okay. Om det var något positivt, det vet jag inte.
Nej, det vet jag inte heller. Alltså, frågan är bara en ja eller nej här. Borde han göra slut för det?
Nej, det kanske han inte borde.
Absolut inte.
Skulle ställt den frågan på en gång.
Det skulle det, va? Hejsan dilemmapanelen. Jag heter Amanda. Jag stör mig väldigt mycket på en assistent på jobbet. Hon upplyser oss andra ofta om hur härlig och glad hon är. Hon pratar högt, avbryter andra med en käck attityd och dansar sjungandes genom korridorerna. Hon har problem att förstå gränser och kan när som helst kliva in på mitt kontor utan, även om jag har dörren stängd. Jag jobbar med personalfrågor och kan sitta i känsliga samtal när hon kliver in och ska ställa en snabb fråga. Hon bossar gärna med andra trots att hon är längst ner i organisationen och är långsam på att utföra sina egna arbetsuppgifter. Jag har fått höra i förtroende att flera kollegor håller med mig. Det känns inte proffsigt att klaga på hennes personlighet, men borde jag ta upp det här med någon högre chef? Ska jag ta upp det med henne själv eller bara acceptera henne som hon är, undrar Amanda. Vad säger Thomas Ravelli?
Känner igen mig själv där faktiskt. Lite Tourettes där faktiskt. Va? Är det inte så? Är
Amanda eller ja, är den högljudda?
Nej, är hon den högljudda?
Bossiga. Ja.
Jag känner igen dig så också.
Thomas. Gör du va?
Ja. Var du så i landslaget eller vadå?
Ja, men,
på plan var du
ja,
inte
men på
så.
Plan var jag ju ja. Halvgalen. Alltså.
Men det var ju lite grann, det var ju tvungen att skrika på dem. Ja. För att ska, ja.
Nej, men meningen avbryter med en check attityd är något av det bästa jag har hört på ett tag.
Nej, men jobbar inte hon med personalfrågor den här tjejen?
Hon står längst ner tydligen.
Ja, men är hon som är som skriver in här nu? Hon, är ju,
hon jobbar med personalfrågor.
Hon ska ju självklart, hon ska inte prata med andra om henne. Utan nej. Hon ska prata med henne specifikt. Ta in henne i sitt rum, prata i lugn och ro med henne. Och ta upp de problemen som finns och försöka utveckla henne som människa. Mm. Det är ju hur lätt som helst. Herregud, ta in henne och snacka med henne bara.
Det är inte jättelätt.
Men vad ska man säga till människor som är lite för positiv?
Ja, men, det är lite för positiv.
Det är ju lite dumt kanske.
Men, kom in i matchen, det är svart det här.
Jag tror så här.
Det är en riktig arbetsuppgift. Där och där ska du göra. Och sätt gränser. Det är ju...
Mm. Där tror jag, Nej, men jag tror just det att upp, det är otroligt svårt att säga till en person att du har fel personlighet. Det är ju faktiskt det är inte så lätt.
Det är väldigt omöjligt.
Ja, det låter ju som det här är en personlighet som är genomgående. Mm. Så att jag tror att det är svårt liksom du är fel, var lite mer negativ. Däremot tror jag att genom extremt tydliga instruktioner, har jag dörren stängd så vill inte jag att du kommer in för jag har viktiga saker för mig. Och som sagt, du ska utföra det här och det ska vara klart 3:00. För då måste hon ju ändå fokusera på det. Förmodligen är hon ju ganska ofokuserad. Mm. Och eventuellt är hon ofokuserad för att hon vill att alla ska tycka att hon är rolig och härlig och så vidare. Så det kanske man också måste upplysa henne om, att det gör ingenting att alla inte hela tiden tycker att du är härlig.
Hon kan få lite ängslig att folk inte ska tycka om henne.
Jag tror det.
Ja. Alltså, Johan Pettersson. Någonting verkar ha gått fel i rekryteringsprocessen. Mm. Sparka henne, börja om.
Du tycker det?
Ja, men jag stör
bara för att
på.
Hon är kul? Eller?
Nej, men alltså, så som jag tolkar brevet så är det ju, hon har ingen känsla för uppgiften och för liksom, stämningar. Och,
nej, men det kan ju handla om att hon har en diagnos eller att hon har liksom ett problem som man faktiskt kanske kan använda som en positiv liksom, egenskap i företaget.
Har hon diagnos så är det ju svårt att sparka henne, för då...
Ja, men
det får man inte använda
nej,
som
precis, då,
anledning.
Då är det ännu svårare.
Men just därför var tydlig och säga vad det är exakt vad man förväntar sig av henne.
Jag tycker att den som anställde henne ska få ta lite ansvar också.
Okej.
Okay. Det tror jag också.
Då har du tagit fan i båten. Ja. Ro den här människan i
land. Men hur tänkte du och hur beskrev du arbetsuppgifterna och vad det är vi gör på det här kontoret?
Får jag säga vad jag tycker? Jag tycker att de ska ha trepartssamtal.
Ja.
Det är superbra. Men som du säger, nej. Utan man samlar alla i en grupp. Chefen som anställde henne, den här personen som har skrivit det här brevet. För att hon det är säkert fler som uppenbarligen tycker som hon. Men hon verkar ju ha en framåtanda som tar upp det här med dig, Anders. Och mod. Och den här tjejen. Och i och för sig, fyra personsamtal, också en beteendevetare som kanske finns på företaget eller som det finns massa konsulter ute på stan. Och då sitter man där och så...
Beteendevetare? Sitter du en beteendevetare? Nej, men jag kommer in till ett möte för min
coach.
Skull.
En sakkunnig.
Okay. Ja, en coach, Anders. Jag vet att det här är främmande för dig. Men folk som kanske behöver hjälp, Anders. Och sen så litar man upp på whiteboarden hur alla upplever en arbetsdag. Och då kommer man se hur, och då kommer den här tjejen också få se hur hon påverkar de här andra människorna. Ja. För oftast är man ganska omedveten om hur du själv påverkar en grupp.
Och men du menar då att man kan vara rak, alltså att man inte är luddig. Så här tycker vi att man ska vara, är väl inte kanske det?
Nej, därför ska man ta in en professionell person, en coach. Som,
men det är väl
liksom...
två frågor här, Annika, för du var inne lite grann på det. Att om man kommer in och stör, då kan man ju vara så att det här är inte okej. Okay. Du kan inte
absolut
bara kliva in.
Det är supertydligt.
Det kan man göra på en gång.
Men Amanda stör ju sig på att hon är så förvannat positiv också. Att hon
är
liksom glad. Den är svår att hantera.
Men jag tror att får en ordning på vissa av de där delarna så kommer det inte dels kanske vara lika framträdande, för att som Thomas sa, hon får tydliga uppgifter som ska vara klara. Mm. Och då kanske hon lugnar ner sig lite grann. Och gör hon saker som hon kommer uppskatta så kommer hon inte reta sig lika mycket på.
Så här, okay. Ett förslag.
Sista ordet.
man kan ta in henne och så kan man fråga, vad anser du är dina arbetsuppgifter och hur vi ska bete oss här på kontoret? Så får personen i fråga svara på det. Och där kan man lägga in, fast så här är det. Tänk på tonen och tänk på, alltså inte vara för glad kanske man inte kan säga, men att det här måste du respektera. Annars ryker du.
Ja, men förlåt, den här personen
som... Och Per Åke beteende, vet
jag. Jag vet att producenten visar att vi ska sluta. Men jag vill också säga att hon som skriver här är ju också en person i det här. Det är inte säkert, det här är ju hennes historia. Det är inte säkert att
det händer. Vi jobbar för just nu, väl? Mm.
Jaha, är det så? Ja, okay. Nej,
men är hon man viktig? Med, har hon sagt.
Alltså, en sak är också som du sa, Johan, innan. Är hon viktig i företaget? Har hon en viktig position? Men, eller är hon en Zlatan? Eller är hon bara en arbetsmyra?
Är hon viktig eller är hon en Zlatan?
Ja, men du förstår vad jag menar. Ja, du förstår vad jag menar. Mm. Men är hon bara en arbetsmyra så kanske hon är utbytbar. Vill man lägga så mycket energi på henne för att förändra hennes beteende i företaget? Det är ju också en tanke hon måste ställa sig, tycker jag.
Där får vi knyta ihop säcken. Jag tog med mig ett ord i det här. Ja. Och det är trepartssamtal. Mm. Tack.
Gud, vad bra.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Vi löser era problem, höga som låga. Det är dilemma@mixmegapol.se som gäller om du vill skriva till oss. Nästa dilemma är från Rickard. Hans kompis har börjat stalka en tjej. Har ni varit stalkade någon gång?
Nej, ja. Eller, men gud. Ja.
Ja.
Jag har gått och tittat, nej, men jag har tittat upp i någons fönster lite för många gånger.
Mm. Du har stalkat alltså? Jag frågade om du hade stalkad blivit stalkad.
Ja, det frågade jag
inte. Vem bryr sig om mig? Nej.
Jag plötsligt avslöjar någonting annat.
Chockad själv. Förlåt, Mattias.
Strax är det dags för hela Rickards brev. Hejsan, dilemmapanelen, det är Rickard. Jag har en kompis som är besatt av en tjej. Vi gick i samma skola som den här tjejen för några år sedan och idag är vi 22 år gamla. Han har försökt närma sig henne flera gånger men hon har klart och tydligt förklarat att hon inte är intresserad av honom. Problemet är att han följer henne på ett nästan obehagligt sätt. Han närmast stalkar henne. Han har koll på vad hon gör varenda dag och följer henne på sociala medier från hemliga konton eftersom hon har blockat hans vanliga konto. Jag har sagt att han måste sluta tänka på henne och han svarar att han vet, men det fortsätter. Jag känner att jag måste göra något innan det går för långt. Vad ska jag säga till min kompis? Ska jag prata med tjejen eller rent av kontakta polis?
Oj.
Undrar Rickard. Jag gick fort på slutet där. Verkligen. Annika Lantz, vad säger du?
Nej, jag tänker, nej, men jag blir så överrumplad av det här med polisen. För då låter det nästan som att det är något han upplever som kriminellt. Men vad skulle det vara? Det framgår ju inte här.
Han är väl kanske rädd för vad som kan hända om den här killen inte ger sig.
Ja, jag förstår. Jag skulle faktiskt tipsa kompisen, eller försöka igen prata med honom och förklara att han inte mår bra och att han förmodligen bör söka hjälp. Och det kan man göra på en vårdcentral. Prata med en kurator eller så småningom en psykolog. Eller...
Sitter man då i 4 timmar på akuten?
Nej, så här, obs, alla som lyssnar, åk inte till akuten för det här problemet.
Nej, vårdcentralen. Ja. Vad säger
Jag tycker det är ett allvarligt beteende. Det ska ju bara stämmas i bäcken direkt. Ge kompisen 24 timmar, annars så berättar du för den här tjejen vad det är han håller på med och eventuellt en anmälan på det också, beroende på hur grovt det
har varit. Fast måste man ta in här? Jag känner att hon är ju liksom...
Nej, men som hot för att han ska förstå hur allvarligt det är.
Hur gamla är de? Står det?
22 år gamla.
Ja, nej, det är inte okej. Det där är ju, det är ju stört.
Jag tycker...
Det är stört.
Ja, det är en besatthet som kan få ganska obehagliga konsekvenser.
Nej, Thomas Ravelli, vad säger du? Jag håller med dig, men inte gå till polisen utan däremot gå till flickans föräldrar. Mm-hmm. Och prata med flickans föräldrar om att han, den här killen, stalkar henne.
Och att han är en kompis till honom.
Ja, men om det har gått så långt så att han inte vet vad han ska göra så tycker jag att han ska gå till flickans föräldrar och prata med dem.
Men det är väl en bra sak att säga också till honom, om du inte slutar så går man inne på alltså och så går till dina föräldrar.
Det är en annan sak, han ska hota med det.
Ja, det kanske han också kan säga. Men det verkar ju som han inte slutar med det alltså, på något vis.
Alltså, vad ska föräldrarna göra?
Ja, men de kan ju prata med flickan och kanske...
Hon har ju liksom inte gjort något alls. Nej, så jag säger nästan, kan man inte bara hålla henne utanför?
Jag tror att man ska hålla utanför, polisen ska man hålla utanför i alla fall från början.
Men om du berättar det för föräldrarna så kan föräldrarna kontakta polisen.
Ja, då är det deras ansvar. Då slipper du som kompis ta det här.
Men ska du prata med hans kompis föräldrar?
Men är det här, Thomas, du har ju döttrar i den här åldern. Ja. Mm. Är det för att du vill veta det?
Nej, men det är ju en säkerhet för mig som förälder att få veta vad min dotter låter.
Ja, men jag tänkte att du tar det i perspektiv för att du känner igen dig så mycket du skulle vilja veta om
absolut,
dina
döttrar. Men jag menar, jag har ju också dotter och jag skulle mycket hellre vilja att man liksom tog den här ståkande kompisens föräldrar och ringde dem och sa, jag såg
också,
ni.
Ja. Det kan man ju också göra.
Till källan av problemet. Ja.
Så att det är nog bättre att gå till föräldrarna på något sätt.
Liksom.
Men det här det känns som ett akut läge så som det ser ut på nätet. Och nu kanske inte han är i ett hatläge, men det kan ju slå över och bara det beteendet är ju, det är stört och det är direkt. Liksom. Jag tycker, var beredd att offra vänskapen för att liksom...
Fast om vi är lite ärliga, Hanna, vi lever ju ändå i en tid då sociala medier är överallt och det är väldigt lätt att liksom gå in på gamla flickvänners Facebook-konto och sitta och småkolla. Till slut så blir det mer och mer, man går in och kollar mer och mer. Fast man gör ingenting fysiskt, man är inte runt. Så att vi lever ju i där fler och fler har ett stalker-beteende, visst är det så?
Du menar att det här är möjligt på ett sätt som gör att det kanske...
Men kolla relationsstatus är en sak, men att starta fejkkonton för att ha bättre koll och för att inte kanske ha blivit blockad antagligen. Mm. Det här känns som att det är...
Ja, för har han blivit blockad så har han gjort någonting som gör att hon blir störd.
Känns liksom. Som ett snäpp över det här vanliga stalkaren som vi alla håller på med. Mm. Okay. Nej, men vi gör ju det.
Och gå in på gamla
jag räcker upp handen, jag gör det. Men inte inga fejkkonton. Jag vill bara säga att där går
det. Är det Johan så är det Johan.
Ja, jag kommer att sluta göra det här nu. Förlåt.
Okej. Fejkkonton, där går gränsen.
Ja, det var fel
av mig. Säga att gränsen går väl egentligen när man fysiskt börjar förfölja folk. Mm-hmm. Alltså, det blir väldigt obehagligt. Alltså.
Ja, och även på, i socialt.
Okej. Okay. Prata med kompisen eller föräldrarna helt enkelt. Mm. Det är slutsatsen. Tack så mycket. Hej Dilemmapaneten, Laura. Min kille envisas med att andas genom munnen. Det ser sjukt osexigt ut och dessutom låter han väldigt högt när han sitter där med öppen mun. Det är tunga andetag och han kan nästan låta som en hund eller som att han snarkar fast han är vaken. I början av vårt förhållande poängterade jag det här och då stängde han munnen, men nu har han börjat att tjafsa emot. Han tycker inte att han gör något fel. Jag skäms när vi sitter bland folk. Då brukar jag inte säga något, men när vi själva kan vi bråka om det här. Jag har föreslagit att han ska gå till läkaren, men han säger att det inte är något fel. Borde jag ge upp eller ska jag tvinga honom att andas genom näsan? Undrar Laura. Den här jättedilemmat för Thomas Ravelli.
Ja, det låter jättesvårt det här. Alltså. Mm. Du kan ju inte förändra hur den här människan andas. Alltså, det är ju... om hon får ju leva med det här. Eller som hon sa tidigare, hon får gå till någon läkare. Men det kommer ju inte att förändras ändå.
Vad ska läkaren säga? Stäng munnen.
Ja, nej, men det går inte att förändra det.
Jo, men jag tänker att han kanske har en förträngning ju, som han inte vet om.
Han förtränger att han andas genom munnen.
Dessutom.
Men det finns ju folk som sitter med öppen mun hela och lyssnar.
Men inte låt, jag tror det här ljudet är väldigt svårt att säga om det är hans sätt att vara, att leva, att få in luft i lungorna. Så är det, bara där är ju klurigt. Men kunskap är makt. Det här skulle kunna vara... Nu är doktor Johan här. Mm. Sömnapné är ju farligt. Alltså att man inte andas tillräckligt djupt. Nu kom lite mensblängning här också. Mm. Det var ett tag sedan. Mm.
Har man också sömnapné när man är vaken så är det extra.
Ja, superfarligt. Och då, alltså ett tips. Leta efter medicinska skäl här. Att nu, du behöver kanske göra en liten operation där. För att annars så riskerar du dö i förtid.
Mm. Mycket bra uppskrämt faktiskt.
Du är i förtid, det är en tuff grej.
Ni går direkt till att det här är helt enkelt anatomiskt.
Även om man andas med munnen, ni visade ju nu flera stycken, så låter ni inte så där mycket. Han låter ju trots att han har munnen öppen. När man andas med öppen mun så låter det så.
Det var helt tyst nu.
Tack, vad bra att du ändå poängterade det. Så att förmodligen har han ju någon typ av astmatik, antingen någon förträngning i luftvägarna eller någon kanske astma. Eller... Jag tror att det är medicinskt.
Mm. När jag jobbade på långvården så fick jag jobba väldigt mycket mer och andas genom munnen för att det var kraftiga dofter och sådär. Och det blev en vana.
Du menar att det är hon som luktar?
Det kan det ju vara, Annika. Det var inte det jag sa. Jag sa att det kan bli ett vanemönster.
Ja, jag förstår. Efteråt.
Men det är bra att de pratar om det också då. Men
precis.
Du luktar illa.
Men det måste vara härlig stämning i relationen.
Men det måste vara väldigt jobbigt i det här förhållandet att hon går omkring och retar sig på sin gubbe för att han andas. Mm. Det måste vara jättejobbigt.
Ja, då har man ju sänkt ribban. Det känns ju någonstans som att det borde vara något annat kanske i relationen som gnager.
Ja,
Vad tror du, Annika?
Nej, men jag tror, alltså, om det är en sån sak som hon till slut retar sig på så mycket så att känslorna försvinner, då skulle jag väl ändå försöka tvinga honom att gå till doktorn. Och sen om det inte är medicinskt och han inte vill sluta med det, då kan man ju känna efter hur det känns.
Men det är lite grann som hönan och ägget där. Det kanske är så att känslorna börjar till slut och då börjar hon irritera sig på små saker.
Ja, men då tycker jag ändå att hon ska ta tag i det här. För tänk om det visar sig att hon träffar honom om 2 år när han har sökt upp läkaren och han andas genom näsan under hela fikat och hennes känslor växer igen. Då är vi tillbaka på något problem vi hade tidigare. Jag älskar dig.
Jag älskar dig. 24-7 med en flåsande bulldog. Alltså, tänk det där. Nej. Jag tror man skulle bli galen.
Det här tog lite en annan vändning än jag trodde faktiskt. Och det var väldigt spännande. Gå till läkaren helt enkelt. Det här kan vara en förträngning i näsgången eller luftrören.
Jag kallar det för det.
Ja. Tack så jättemycket. Hejsan Dilemma-panelen, heter Jenny. För ett tag sedan hade jag en flört med en bodybuilder. Nu berättade han att han har smittat mig med skabb. Jag har haft klåda men inte förstått vad det beror på. Nu har jag insett att jag har smittat min bästa kompis och att vi två under en månads tid har varit en smittohärd för hela vår kommun och angränsande län. Vi måste självklart berätta för våra nära och kära att de i vår närhet som vi har noterat symptom på såklart. Sedan är frågan om vi ska varna alla som vi har haft kontakt med. Jag skäms och tycker att det känns pinsamt att behöva skicka ut ett massmail på jobbet till exempel. Borde jag ta kontakt med alla i min periferi som jag stött på under de senaste 3 månaderna tycker ni? Hur ska jag berätta undrar jag också. Och det är Jenny som undrar. Om vi börjar med Annika.
Ja, men är hon på Facebook?
Det vet jag inte.
Jag tycker absolut hon ska skriva trevligt, öppet brev. Gärna med en humoristisk touch. Kropp har vi alla och vi drabbas av olika saker och vi kommer nära varandra. På sätt och vis är det ju fint att hon tror att hon har smittat hela kommunen och hon måste ju ha väldigt många vänner. Jag tycker att hon ska se till att formulera det snyggt och lite roligt. Och det är inget att be om ursäkt för.
Nej. Hur gör man det?
Hur man gör det? Man sätter sig ner och börjar skriva. Det är som man gör. Mm. Så här ligger det till.
Och hur formulerar man sig?
Man skriver så här, kära vänner. Eller kanske till och med älskade vänner. Jag vet att du tyckte igår när vi träffades Thomas.
Eller vänner jag älskat med.
Strösslade med ordet älskare.
Bodybuilders jag älskat med.
Älskade vänner. Jag låg med en bodybuilder. Man behöver ta upp det ens. Det har kommit till min kännedom.
Jag hamnar i kläm kan man säga.
Medan mig och en bodybuilder.
Att min kropp invaderats av existenser som jag inte är intresserad av. Och så vidare. Så kan man börja.
Och ta dem en klacksback.
Och vad är det finaste jag kan göra mot er är att berätta det här.
Skabb ska förbanna mig, vad roligt.
Ja, det är ett roligt ord.
Thomas Ravelli, vad säger du?
Ja, det är tveksamt till det. Jag tror inte det är anmälning. Man måste anmäla det, eller?
Jag vet faktiskt inte om det är det. Om
just därför är det,
det smittar
extra
genom beröring. Man kan få hudförändringar, form av rivmärken eller eksemliknande utslag.
Det
är egen erfarenhet jag läser innantill.
Jag tycker nog att hon ska tala med dem som hon kommit i kontakt med.
Men det är ju folk i kassan, det är ju liksom.
Nej, men så det kan inte smitta på det viset.
Det
beror på om man ligger med den i kassan.
Ja, nej, jag tycker
smittar genom gärna beröring så att hon har rört expediten.
Ja, men jag tror inte att hon ska gå ut på Facebook och skriva att hon är skabbsmittad. Ja, men det är ju inte så himla. Tänk om hon bor i en liten stad.
Ja. Ja, men i en liten stad har man ju kropp.
Jo, men då får hon ju det smeknamnet.
Men alla är inte så otvungna som
du. Ja, det kan jag ju tänka
mig. Skabb-Jenny.
Ja.
Skabb-Jenny.
Nej, det är
Johan Pettersson.
Ja, nej, jag säger så. Nu kanske jag outar mig själv som ansvarsflyende. Men jag säger ducka den här, alltså. Ta inget ansvar. Det är skabb. Alltså, nej. Hur lätt smittar det? Varför var det just en bodybuilder?
Vi skojtar lite grann.
Ja, okej, jag var ihop med bodybuilder. Jag fick skabb. Det var dåligt gym. Nej, men det känns som att skabb. Jag har ingen aning. Men skabb känns som. Den behöver inte ta den bollen liksom.
Nej.
Låt det där bara. Och så kanske dina närmaste så här, kliare. Kanske man kan fråga sina bästa vänner. Mår du bra? Så här, känner du av? För jag antar att man kan ta någon slags medicin och så blir man av det här.
Men vadå? Du ska inte ta den bollen, säger du. Samtidigt ska du fråga dina vänner kliare.
Nej, men det jag det menar är att inte Facebook och inte liksom gå ut.
Är utan hon symptomfri nu? Det är också en fråga.
Vet du hur ofta jag har ställt den frågan? Är du symptomfri nu?
Ja,
det är uppenbarligen så att de undrar om man ska berätta.
För bästa kompisen och för de nära tycker jag.
Nej, jag har klåda. Jag har kroniskt eksem. Och just liksom klåda är väldigt svårt att komma till rätta med om man inte vet vad det är. Och här kan hon hjälpa folk att få rätt diagnos på en gång. Och jag tycker vi måste avdramatisera hudsjukdomar, alla sjukdomar måste vi avdramatisera. Allt som har med kroppen att göra. Absolut var tydlig och ärlig.
Mm. Det är lätt att säga det. Alltså att man ska avdramatisera sånt. Men det är ju ändå... Det är ju pins. Våra kroppar är ju lite pins. Att alla är inte så otvungna att man går upp på Facebook och säger så här, gonorré, tjena. Det rimmar på passé.
Alltså, bra, Anders.
Får jag bara testa en grej här? Mm. Det är nästan så jag tycker att, och då är jag inne i det här skämsgrejen. Jag tycker nästan det är pinsammare att ha skabb än klamydia. Är jag ensam det? Där? Ja, jag vet inte. Kan vi ha handuppräckning? Hur många tycker att skabb är mer pinsamt än klamydia? Nej, det är bara jag.
Det var nu bara du. Och så sen producenten också. Och någon konstig.
Nej, men klamydia, så jag lever livet. Jag liksom, oj, det gick fel. Jag står för det. Jag skickar ut så här. Jag klamydia, ni måste ta penicillin. Ledsen.
Det är ofta färre som har drabbats av din klamydia än som har drabbats av din skabb.
Men det är ju, men det är ju som en löss eller huvudlöss och sånt. Det är ju inte så.
Nej, det är inte lika laddat. Nej. Men skabb
är ju som
är
liksom nedgraderad lus. Ja. Mm. Jag tycker absolut.
Den lägsta lusen av dem alla.
Ja, det är det som gör att du tycker att det är lite skämmigt.
Ja, och
det är inte ens klass på det.
Och därför har ju du rätt, Annika, att vi ska avdramatisera det och vara öppna med det. Men jag tänker inte vara först.
Nej, men okay. Det är ju Jenny som ska vara först.
Okay. Ja, just det, Jenny.
Annika tycker att du ska gå ut i Facebook och göra en kul grej av det och skabb och säga det till hela världen. Medans Johan och Thomas Arvelli tycker att ta det med dem som är berörda. Mm. Egentligen tyckte faktiskt Johan att släpp ducka, hela grejen. Ducka, flyg under radarn.
Aldrig i livet. Ja. Börja det med hej, det är skabb, Jenny. Då äger man ju det. Det är kul. Det smeknamnet.
Härligt.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Du där hemma gör det här programmet. Du är vårt bränsle. Du ska skriva in till oss på dilemma@mixmegapol.se. Kom ihåg att vi ändrar ditt namn så att du kan vara anonym, så du behöver inte outa dina problem för alla lyssnarna. Så enkelt är det. Daniel är nästa brevskrivare. Han har träffat en tjej han tycker om, skriver han, men han uppskattar henne inte med kläderna på.
Är det så brevet är formulerat?
Ja, det här är liksom kontentan av brevet.
Vad fan menar han med det?
Jag är lika nyfiken som du. Jag håller brevet i min hand och har inte läst det, men jag ska göra dem en stund.
Jaha, jag trodde det där var brevet. Nej,
vad kort, det var ett sms.
Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Daniel. Jag har träffat en tjej. Vi träffades i simhallen och lärde känna varandra i badkläder. Men efter ett tag bestämde vi oss för att träffas på en fika. Jag var inte alls beredd på hur hon såg ut utanför simhallen. Hon hade alldeles för små kläder i skrikiga färger, jättemycket smink och är en tjej som jag nästan skulle skratta åt om jag såg henne på stan. Men vi hade väldigt trevligt under vår fika och nu vill hon ses igen. Jag tycker ju om henne, men jag skäms nästan när jag går bredvid henne. Borde jag fortsätta träffa henne och försöka ändra hennes stil om det här utvecklar sig, eller borde jag sluta träffa henne på grund av att jag hatar hennes klädstil, skriver Daniel. Johan Pettersson.
Daniel, jag tycker det där är ett väldigt smått beteende. Småaktigt. Är du en liten människa, undrar jag. Och då menar jag inte storleksmässigt. Utan varför tänker du så här? Du gillar ju tjejen. Herregud. Vore det värre om det var tvärtom? Hon tog av sig kläderna och du vill gå därifrån.
Jag håller faktiskt med.
Eller hur?
Det känner jag faktiskt jättemycket.
Men han känner ju inte igen henne med kläderna på.
Nej, först trodde jag att han bara ville ligga. Men sen var det att, nej, det här
bara
var...
sim.
Jag trodde han ville, precis. Jag trodde han var liksom, efter ett tag så bestämde vi oss för att ses utanför badhuset.
Nej, men det där är småaktigt, tycker jag. Ja. Alltså, Daniel, sluta. Det här är ju, du gillar ju tjejen och...
Men gör han det egentligen, tror du?
Ja, men jag tror det är precis det han gör. Men han gillar inte kläderna. Och då, och han vågar inte gå, för att förmodligen så är han rädd för att andra ska tycka, vad är det där för stil din tjej har? Det är det jag menar är småaktigt.
Att han... kan det vara så att man träffar någon som har väldigt utstuderat stenåt sminkar, kanske piercad och som helst, att det säger någonting om den personen som kommer som en chock för honom, som att shit, det här visste jag inte att hon var sån. Eller? Kan du tänka så, Thomas Loeli?
Ja, nej, ja, nog inte. Alltså jag är nog lite småaktig där också, får jag säga, Johan.
Ja, men det är bra att du står för det.
Det hade nog inte passat mig.
Nej.
Att jag...
Så hade du gillat en tjej som du sett i badhuset, ni har haft skittrevligt och så träffas på fika, hon
klär sig helt annorlunda ut. Ja. Ja, nej, det är ju så.
Det är så viktigt för dig alltså.
Det är så min familj tänker när de går med mig.
Att jag ser så konstig ut.
Men vadå, de såg ju dig i fotbollskläder, så plötsligt hade du på dig liksom en jävla jeans. Ja,
allt var en förbättring.
De fattar ingenting.
Så ser nu ut som en fotbollssko och handskar.
De skäms när de
ser
mig.
Vilka små händer han
har. Nej, skämt åsido, han antingen får han ju bortse från det här problemet om han tycker om henne så mycket som du säger, Johan. Eller så får han ju avbryta.
Ju... Och du förstår om han avbryter. För dig är det viktigt.
Nej, men det är väl klart att
backa inte nu, du sa ju det.
Jo, nej, men det är självklart. Alltså, skulle man se helt annorlunda ut. Om kärleken är så stor, så klart då bortser han från det problemet. Men inte kärleken tillräckligt stark, så är det ju bara att avbryta.
Kärleken stark. Alltså, de har väl träffats på simmal. Jag vet inte hur djupt det har gått. Vad säger Annika Lantz?
Jag sitter tyst som ni märker. Mm. Det var otroligt spännande. Ja, det var en superspännande upplevelse att liksom stoppa svälja varje impuls. Jag började svettas, fast någonting behövde du. Okay. Men lite vad jag tyckte också, för att det här är det känns, jag satt också och tänkte så här, gud vilka problem man hade förr. Mm. För att det här är ju
var ett problem.
Ja, men det här var ett problem. Han hade fel sockar i skorna. Mm. Det var det ena med det andra, och jag har bara själv råkat ut för det när jag blev tillsammans med en man som visade sig vara präst. Och plötsligt hade han på sig långklänning.
Men jag gillade det. Det står ju för någonting annat.
Ja, det står verkligen för något annat. Jag kan säga att jag gillade det mycket. Men...
alltså? Så många följdfrågor.
Kan du utveckla det?
Men jag tror... Var han präst i yrket eller var han bara klädd som präst när ni skulle träffas?
Det började i yrket.
Hur mycket gick du igång?
Vi går vidare bara. För jag tror... Nu är det här liksom så tid på morgonen, så att nu kommer jag inte ihåg vem som har sagt vad. Men jag håller med någon av er. För att jag tror att... jag hade en kompis som var väldigt mycket fokuserad på vad killarna hade på sig när vi var i så här, början av 20-årsåldern. Och det visade sig att om det var någonting hon retade sig på i klädstilen, så tog det ju alltid slut. Och därför tror jag då är man inte tillräckligt. Är man så där stormande förälskad att den känslan genomsyrar allt, då ser man inte sånt där. Då spelar det ingen roll.
Så det ni säger lite grann, det är en åldersfråga. Hur gammal är du, Daniel?
Ja, det vet jag inte.
Är han 16 eller är han...
Det är en trygghetsfråga, och det kanske har med åldern att göra. Om man påstår att man blir tryggare med åldern.
Mm. Ja, eventuellt. Men nu pratar jag mest om att jag har levt länge i samma förhållande. Det kanske skulle vara samma sak om jag blev singel. Men...
Du tror det alltså?
Nej, men det gör jag inte. Jag försöker bara vara storsint.
Mm. Men tänk Daniel, tänk om det var tvärtom. Att du gillar henne med kläderna på, men inte kläderna av.
Men ska det hjälpa honom, den tanken?
Nej, men bara så här. En funderare.
Jag tror, Daniel, att det är så här att de är så olika från början, att det är som du säger, Annika, att det kommer aldrig hålla ändå.
Okay.
För att hon är utstuderad, ska se ut på ett visst sätt, och han är kanske lite mer normal under citationstecken.
Hör du, Daniel, det känns som att Thomas Ravelli och Annika Lantz håller med dig. Förstår dig åtminstone. Och Johan här tycker faktiskt att du är lite småsint.
Mm. Och vill att du ska ta en funderare. Jag citerar.
Ta en funderare.
Jag är 40 plus.
Här är ett brev från Helene. Hejsan, hejsan, Dilemma-panelen. Jag är 55 plus och har äntligen träffat en man efter ett risigt äktenskap och flera misslyckade förhållanden. Vi har samma värderingar och fantastiskt sex. Problemet är att han bor 20 mil bort och har en 5-årig dotter och spelar väldigt mycket tennis. Han har alltid fullt upp med hans dotter och tennistävlingar, säger han. Det är inte helt ovanligt att det kommer ett sms från hans exfru, och så är hans planer för helgen ändrade för att han måste vara på dotterns dansuppvisning även om det är exfruns helg. Han släpper allt då och springer iväg för minsta lilla vinkning från hans exfru. Han vill ändå fortsätta ses, men det är alltid jag som måste komma till honom eftersom han aldrig har en helt ledig helg. Det slutar alltid med att jag är hos honom och väntar på att han ska komma hem från en tennismatch, en AV på jobbet eller hans dotters uppvisningar. Men när vi väl ses så är det ju härligt. Borde jag ställa ett ultimatum eller bara acceptera att så här är det? Undrar Helene, 55 plus. Thomas Ravelli, vad säger du?
Det beror på hur länge de har träffats, står det?
De har... Nej, det står faktiskt inte hur länge.
Det är ju också en tidsaspekt.
Äntligen träffat en man efter ett risigt äktenskap. Så att hon trivs väl med tanken på honom.
Alltså, min tanke blir ju så här, kanske att han har fler.
Nej.
Okay. Varför?
Ja, eller så... Det är ju en negativ tanke. Jag tror hon tänker så också. Men sen är det ju också med barnen. Barnen kommer ju i första hand. mm. när de är så små. Så att det är ju självklart att han måste ställa upp för barnen. Hon får ta ett allvarligt snack med honom och kanske hon kan flytta ner dit och börja jobba någon annanstans. Hur allvarligt är det? Det är det där man måste tala ut ordentligt med honom om.
Varför är din första tanke att han ser andra kvinnor?
Ja, men han får massa sms hela tiden och det blir, han ska sticka iväg någon annanstans. Och...
det är något fishy.
Ja, mm. lite. Jag hoppas inte hon tänker för mycket på det. Va? Men...
det är det enda vi tänker på.
Jag ska säga, fröt är sått.
Ja, är ju så.
Jag tror faktiskt inte det.
Tror du inte det,
Annika?
Nej, jag, det är egentligen Johan nu, men jag tror inte det. Varsågod, Johan.
Jo, det är du, Annika.
Ja, är det jag?
Ja, det
jag tror inte att det är så. Jag tror att det räcker med att man har en femåring för att få ganska många sms om saker som ska fixas och grejas. Och det är vårdcentralen och det är basketen och allt vad det är. Så att jag tror tyvärr bara det, att det är bara att bita i det som hon upplever, bara det sura äpplet, om hon vill vara med honom.
Om du var henne, skulle du vilja att kolla sms'en?
Nej,
du skulle inte vara misstänksam. Du inte lagd.
Men nu när jag har Thomas Ravelli som min bästa coach här till vänster, så kände jag att jag kanske... Nej, men det skulle jag inte. Nej, jag tror att det är så här det är. Och det blir långa resor också. Det tar ju också tid såklart från, utan... snarare så där också att man kanske får sätta upp ett, säga så att jag känner mig osidosatt, kan vi inte göra liksom någon typ av schema där jag går först och när du verkligen är säker på det, så att hon själv mentalt ställa in sig på det.
Just det.
Gud, vilket bra tips faktiskt.
Ja, men faktiskt, jag tycker det var väldigt bra. En disciplinåtgärd, och säga liksom lite grann enligt schemat och kalendern. Att...
Fast med kärlek.
Disciplinåtgärd är
kärlekskalender.
Fast man måste väl alltid ha ett öppen telefon för dottern som är 5 år.
Just det.
Vad säger Johan Persson?
Jag säger väl så här nu, jag kan låta hård nu då, men Helene, kanske hon ska skaffa sig ett eget liv också. För nu verkar hon vara väldigt beroende av hans rutiner och vad han har en dotter och han vill spela tennis. Och det är kanske därför han mår bra. Vad gör att hon mår bra? Ska det bara vara att de umgås? Mm. Det känns som att hon krokar fast lite för mycket i honom just nu. Men så kan det vara. Är det ett nytt förhållande så finns det den här lilla maktbalansen. Vem vill mer och vem vill mindre? Och hon väcker massa tankar på varför han inte vill mer och så.
Kan man tänka sig att hon ska se tillbaka på sitt förra äktenskap om hon uppförde sig likadant där?
Det verkar vara skit, så det ska hon inte göra.
Nej,
det förra,
fast man kan ju upprepa mönster så att säga.
Ja.
Ska ju frågasätta sig själv.
Ja, men handlar det inte om Helene? Om du mår bra, så mår ert förhållande bra. Det är något jag har hört.
Du var så himla bra så himla länge.
Ja, nej, men det låter som att ja, jag vill ha lite kött, mer kött på benen. Nu sa jag det liksom bara, men det
nej,
lät
förstår.
Bra.
Okay. Jag tycker överlag att ni är väldigt kloka. Mm. Jag skulle kunna tänka mig att vända mig till er om jag har problem.
Om du inte recenserar dina kollegor här utan säger själv. Du får sista ordet igen, Annika.
Det ligger till så här. Nej, men jag håller ju med Johan i viss utsträckning. Att liksom se till att du begriper vad det är han behöver och som är viktigt för honom och säger, det här behöver jag. Kan vi hitta ett schema som gör att jag också känner mig i första rummet då och då? Även om det bara är ett schema, precis som man kan göra ett sexschema. Låter tråkigt, funkar jättebra.
Tack så mycket. Hejsan dilemmapanelet och Mikael. Jag har problem att det kommer någon äcklig matos från min grannas lägenhet. Hela trappuppgången stinker och lukten tränger sig in i vår lägenhet. Ibland blir lukten så stark att man blir kräkfärdig. Jag vet inte exakt vad det är som luktar, men jag vet att de ibland äter torkad bläckfisk. Kanske är det bläckfisken som luktar under torkningsprocessen. Vad ska jag göra? Undrar Mikael. Johan Pettersson.
Ja, men jag tycker så här, vad fan, var lite nyfiken och du kanske kan lära dig något. Det kan ju vara gott när man äter det. Vissa saker, det finns ju ett dansk ost som luktar för jävligt och så är det gott på ett knäckebröd. Mm. Men jag, ett konkret tips, skramla i trappuppgången bland andra grannar som kanske upplever samma sak till att köpa en bättre fläkt.
Mm.
Och sen var lite nyfiken, vad gör du? What's cooking?
Ska jag knacka på dörren och säga, vad är det här för spännande?
Ja precis, det luktar skit men det kanske smakar gott.
Han behöver kanske inte säga ens att det luktar skit. Jag kanske bara vill.
Nej, men jag tycker nog ändå man ska vara, fan jag tycker det luktar riktigt illa. Det kanske smakar bättre än någonting, så att man bara förklarar varför man är där.
Mm.
Och sen kanske kan vi hjälpa till om det är flera som har samma problem. För att det är inte roligt i längden.
Thomas Ravel, vad säger du?
Ja, det beror på om man är konflikträdd eller inte. Vi knackar på dörren och frågar vad det är som luktar. Vad är det du lagar? Eller så pratar du med fastighetsvärden och ber honom ta tag i det. För att det ska inte vara så i ett hyreshus att man inte kan vara i sin egen lägenhet för att det luktar så illa.
Jag ser att du är upprörd nu, Thomas. Du har armarna i kors.
Ja, jag hade gått in och frågat, vad håller du på med?
Vad gör du?
Ja.
Är du inte konflikträdd, så du gör det?
Ja, i det läget. Det är klart, på om det är en stor bodybuilder eller någonting som står där så är det inte vågat göra.
Men precis.
Ja. Ja, förlåt, det var tidigare program.
Annika Lantz, är du konflikträdd?
Jag är ju väldigt konflikträdd. Så jag har bott i en sån här trappuppgång, men jag tror eventuellt att det luktade lik.
Oj.
Usch.
Ja, det var faktiskt obehagligt.
Vad var det då? Var det lik eller var det en dålig bistrågan?
Du gick inte och frågade.
Nej, för det var jag som lagade mat.
Alltså.
Men jag tycker att det här är jättesvårt.
Ja.
Är det
själva konflikträslan?
Ja, det är lite konflikt. För att jag menar, uppenbarligen är det här inget som stör dem som lagar maten. Och jag är väldigt för mat. Och där är jag också med dig, Johan. Att, alltså, om man ber och får smaka. Men då måste man ju först säga att det är något som jag ändå har reagerat på här. Mm. Och det skulle vara lite jobbigt för mig. Men då kan ju också doften, så att säga, inkorporera sina smakupplevelsen. Vilket kan göra en lättare att leva med. Så jag tycker absolut, jag röstar på ditt tips där.
Ja, det är ju lite säg det med ett leende också. Det kan vara svårt. Om man är, gå inte ner när du är uppjagad och när det luktar illa. För då kanske det blir falskt när man försöker vara vänlig också. För jag håller med, man kan hålla god ton. Men att man är tydlig. Och då går ner när du är på gott humör och känner att nu är jag lite sugen på att lära känna min granne bättre.
Men folk har väl rätt att laga vilken mat de vill. Är det en, du sa ju någonting först där. Som man, alltså om folk spelar för hög musik.
Ja, eller om man grillar ute. Det finns ju regler kring det också.
Är lukt inom störningsjourens?
Jag tror att en surströmming är nog inte helt lagfylld. Eller liksom att det är okej att käka det varje dag. Nej. Jag bara skulle tro att det kan man ringa störningsjouren.
Ringa störningsjouren, det luktar så illa så det låter om det.
Ja, men det är...
Men det är också ett förslag då. Men det här med,
alltså, är det inte så att om det nu luktar så väldigt starkt, alltså, in i hans lägen, så måste det vara fel på
ventilationssystemet.
Och då måste man väl ta upp det.
Ja, men det var det du sa, Thomas.
Fastighetsvärden och bara helt enkelt, det där ska hon klämma. Han ska väl egentligen inte behöva gå in och säga, vad fan sysslar du med där?
Nej, det kanske inte är maten då, det kanske ligger en död råtta i ventilationen. Och så när den lukten sträcker på från bläckfisken så kommer först den här dusten av rutten råtta. Jag bara tänker fritt.
Och sen inte det här med lappar i trappan. Nej. Också. Att den som håller på och har mat som luktar illa borde skärpa sig. Det tror jag inte.
Det funkar inte.
Nej, utan identifiera vilken...
Annars sedan får David Batra en ny bok.
Skicka in den.
Fantastiskt. Men hörde ni, om jag ställer en rak fråga här till er, bara kort svar gallup. Vem skulle gå ner eller gå upp och knacka på och säga vad ni har på hjärtat? Thomas skulle göra det. Annika?
Ja, nej, jag tror inte.
Blir rädd bara tanken.
Jag önskar att jag var en sån som skulle göra det, så jag säger ja.
Men du har det i det. Du skulle det i alla fall. Johan Pettersson?
Jag skulle göra det när jag är på gott humör. Så att inte, för jag är också så här, jag vill vara kompis med alla. Så att, men jag skulle säga ifrån.
Och när du är hungrig,
glad och hungrig. Och det här luktar spännande.
Okay. Men så har jag när jag bara räckte upp handen. Det syns ju inte om jag räckte upp handen.
Vad skulle du säga då? Skulle du säga
jag sa att jag skulle gått ner och sagt till.
Han bad dig räcka upp handen.
Aha, okej. Okay. Men du sa ju inte att jag räckte upp handen.
Han har
inte det. Men jag sa att du skulle göra det. Tror jag. Nej. Ibland är det svårt med inte kamerorna på. Och leva överhuvudtaget.
Ja.
Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Panelen. Tidig och fort man har skoj.
Ja, verkligen.
Mm. Eller om man har massa problem att lösa.
Mm. Thomas Ravelli, tack så jättemycket för att du kom hit. Annika Lantz, jättetrevligt att ha dig här.
Tack.
Johan Pettersson.
Tack för att ni vill ha mig.
Och du där hemma, du ska mejla in dina dilemman till dilemma@mixmegapol.se.
Jag skriver upp.
Och vi hörs nästa helg. Ha det gött! Hej,
hej då! Hej då.
Nu startar fotbollsfesten på Circle K. Testa våra nya French hotdogs. Och dressingar med smak av hela fotbolls-Europa. Italiensk parmesan, nederländsk ostdressing och engelsk sour cream and bacon. Just nu köper du en för 35, två för 59 eller fyra för 99. Vilken är din vinnare? Vi ses på Circle K i sommar.